In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hej och välkommen tillbaka till Poddplats H, en podd om hockey i allmänhet, sport i allmänhet, IF Björklöven i synnerhet. Hur är läget, Josef Häggblad?
Det är ju värdelöst. Det hör ju till sakens natur hur hockeyn går och så, och sen är det plusgrader och hällregn idag. Så det är, ja, tur är helg. Hade varit måndag hade man ju brutt ihop. Ja, nej, men jag ska inte klaga, men det är ju, ja, det är vad det är. Själv då?
Jo då, det är bra. Ska inte alls klaga. Det snöar ute och det är någon minusgrad sådär. Alltså det är i alla fall så. Regn är inte speciellt roligt, men det är väl lite så här att man får känslan av att det kan bli blötsnö det här innan den här helgen är över. Så att, men det är bra i övrigt. Hälsan är i behåll, så det får man vara glad över. I dagens avsnitt i alla fall, transferfönstret har ju stängt, så det blir ju självklart lite silly season. Vi ska prata om de matcher som har spelats lite grann. Ingen av oss känns som speciellt sugen att prata om det som har varit. Vi ska titta redan på kommande match, ska vi säga. För vi har bara en match innan nästa veckas avsnitt. Damlaget såklart, och så ytterst lite övrig sport mot slutet. Men vi kör igång på en gång. Nikolaj Meyer kom det ut här att han lämnar Björklöven. I samförstånd får vi väl ändå säga. Han har åkt vidare till Schweiz där han kom ifrån. Och ja, vad har du att säga kring det, Josef?
Ja, jag tror att resonemanget är så här. Det är jag ganska säker på, utom vad vi har fått höra också, indikationer. Att Meyer är, om inte den bäst betalda i Björklöven av spelarna, utan i alla fall en av dem. Och han har inte levererat efter förväntan. Alltså man tycker att man har fått för dålig bang för the buck där. Och jag är okej med att han lämnar i meningen att han inte så att säga har levererat. Men han var väl ändå trea i interna, va? Tre eller fyra. Så att han är ju inte dålig jämfört med alla andra. Det är att man hade kanske förväntat sig mer. Jag är tveksam till det utifrån att han är ju en matchvinnare. Alltså vi behöver poänggörare, de som gör det här oväntade. Och i ett slutspel så skulle man kunna tro att han skulle kunna lyfta sig ett snäpp och kunna... Alltså han är ju sån här som kan göra två baljer i en avgörande match och så skjuta oss till en semi, typ, om det skulle vara så. Nu blev det som det blev, och huvudsaken var ju att han inte hade hamnat i ett annat svenskt lag. Vi kan ju vara lugn, för att han liksom hamnade i Södertälje eller någonting, då hade ju han skjutit upp dem till SHL. Men det gjorde han ju inte, och jag tror inte heller att, ja, men med sån här lösning, jag tror inte att Kent hade släppt något i ett svenskt lag i och för sig. Då, så att det, ja. Nej, men jag tycker att det är trist. Han han var en tilltänkt spetsvärvning som inte var så spetsig som vi trodde. Men jag, ja, min annan tränare, mitt annat upplägg, alltså med mycket annat. Alltså det hänger ju inte bara på Maier. Utan hela situationen har ju blivit helt skev med hela den här säsongen. Men jag är okej med det i cinema sist. Hur kände du?
Jag är kluven faktiskt. Jag är jättekluven. Jag tycker väl liksom så här, sammanfattar hans säsong så tycker jag liksom, ja men det är ändå, han är en första säsongsspelare. Vi varit väldigt bortskämda i fjol med Schilke och Poli som levererade, framförallt Schilke som levererade något enormt i fjol. Första säsongen, gå in och vinner poängligan i serien och så där. Det är klart att det gör ju att man tar bort lite grann av de här ödmjuka förväntningarna som man har på spelare. För ibland brukar det vara att ja, men det tar en säsong innan de liksom börjar varva igång och blir varm i kläderna ordentligt och sådär. Nu är Maier så pass professionell också och har spelat länge, så att han ska väl liksom, det ska man väl, den pressen ska man ändå kunna lägga på honom. Men så han, jag tycker att han har levererat hyfsat. Jag tycker väl, det är väl mera det, och det jag tycker man har läst också kommentarer kring honom är väl just arbetsinsatsen i övrigt, bortsett från poängen. Att han kan se lite loj ut i hemjobbet och liksom spelet i egen zon, inte hans grejer riktigt, och han kanske inte täcker skott uppoffrande och liksom alla de här bitarna. Men han är ju, alltså han är ju en profilspelare på det sättet att han det är inte hans spelarprofil att hålla på så heller. Han är offensivt lagd, det är där vi får ut mest av hans spets. Björklöven har haft problem under säsongen att liksom kanske kunna etablera extremt mycket anfallsspel också, så att vi har fått ut så mycket av honom. Så att sammantaget, jag är glad att vi inte har någon lönekostnader på honom. I övrigt så är det, ja men trist att han lämnar som du säger, om man hade hoppats mer av honom. Det verkar att man har ju fått så vibbarna av att han inte riktigt har trivts här heller. Lite grann. Så att, ja, vad vet man? Så att jag tror att i slutändan så blev det här nog ändå bra. Hur trist det än är med en poängspelare som han är.
Mm. Ja, men alltså, jag tror vi är ganska överens. I nuläget, som vi brukar säga, då är det vad det är. Men att han lämnar, det säger definitivt också någonting om Björklöven 23-24 och inte bara om Nikolaj Maier 23-24. Mm. Men det har ju nu, ja, som sagt, transferfönstret, det har ju dykt upp här nu. Vi fick in Sakke Hämäläinen, en stadig finsk pinne på 73 kilo och mäktiga 1,76. Jaha. Vad säger om det? En finsk liten brädspelare, om man ska se det, poängproduktion. Va? Säg något.
Ja, nej, jag vart också väldigt förvånad när jag började se namnet figurera lite grann och att det började ryktas om att han var klar. Tänkte jag, men vad är det här för spelare? Man gick in och tittade stats som man alltid gör för att få sig någon sorts uppfattning om det. Och jag vart också så här, men vad är det här? Alltså det man nu har fått höra i efterhand av kommentarer av Kent och så, där, så är det väl att han är en defensivt lagt spelare och behöver liksom stötta upp oss defensivt. Spetsen har vi i laget, men det är defensiven som behöver styras upp, och att det är där han är tänkt att bidra mest då. Men man blir inte så här, men 73 kilo och 1,76. Jag tänkte säga, ja, men är han en ny Felix Girard kanske? Bra i teckningscirkeln och sådär. Men om man kollar Girard, han var i alla fall 1,80 och vägde in på nästan 90 pannor. Så att det är en viss skillnad ändå. Men jag har ingen aning. Det kan vara en grym värvning som kan vara grymt bra defensivt och som kan göra jobbet som Girard gjorde med den äran defensivt. Liksom stark i teckningscirkeln, egen zon och sådana bitar. Så att ja, jag
men skillnaden är ju också att när jag har en Sakke Hämäläinen, han är ju forward och inte center också.
Dessutom det. Så att, nej, jag vet inte. Det, men han har sitt, han är bra i defensiv zon som forward, hur den kombinationen nu hänger ihop riktigt. En forward är ju tänkt att göra mål framåt, men så förhoppningsvis så kan han bidra i det defensiva spelet på på ett sätt. Och komma in med energi i gruppen och liksom börja bidra där. Så att vi kan slippa spela så mycket i egen zon och få pucken till anfallszon istället.
Ja, Lenny Killinen kom också in. Också från Pelicans. 1,87 och 93 kilo. Och då har vi också fått ett svar, för vi fick ju, alltså Kente var ju över för jul och scouta, och då var när jag såg Kärpet Pelicans, så man tänkte han kanske var över och kolla till Ljusela, vilket han säkert också var. Men uppenbarligen så var han ju också scouta de här då, såklart. Och ja, han är ju stor. Jag tänker, är han den största spelaren som Kente har värvat på forwardsidan i alla fall? Visst är det så? Alltså rent i centimeter och kilon.
Ja, det trodde han nog vara, tänker jag. Definitivt.
Ja, för att se till vad vi kan tycka att vi behöver, så är ju det här ett bra tänk. Återigen då, defensiva egenskaper. Han har minus 3 i Pelicans, men Pelicans har inte gått jättebra, så det behöver ju inte nödvändigtvis säga allting. Han, ja, men han är stor, och man hoppas att han är stor och tung och riva och elak, så vi kanske blir lite jobbigare att möta också. För att, alltså lagbygget som sådant, tycker jag att det är tydligt också utifrån vad vi helt enkelt vet, är att resonemanget runt lagbygget har ju varit att vi tidigare, vi kommer komma in på det om en stund, men vi kan ta det lite grann ändå, ta som i fjol till exempel, då gick vi in i säsongen med avsikt att värva en center, eller den första center, som aldrig gjordes, vi fick inte tag i någon på något vettigt sätt då. Här såg vi till att vi hade spetsen på plats till i år, Meyer och Powell. Där Powell har levererat allt enligt önskemål, måste man ändå säga. Meyer inte fullt lika riktigt att han lämnar. Och att man då skulle kunna fylla på med breddspelare på fönstret, vilket vi nu har gjort. Så låt säga att Meyer hade levererat enligt förväntan eller levererat bättre. Då hade det varit ungefär till punkt och pricka enligt tanke. Nu är det ganska mycket ändå enligt tanke. Så att, alltså, vi går ju in nu i slutfasen av säsongen. Och in i ett slutspel. Alltså med en bra trupp. När folk kom tillbaks. Och när det också då sägs. För det ska ju sägas att Noah Dover-Dilson. Alltså Liams lillebror. Är ju på plats i Umeå. Och då. Ja, men då har vi hyfsat bredd. Och vi har hyfsat spets. Om folk är frisk. Men så gäller det för alla lag. Vi har ju kanske inte fullt lika brett lag. Och lika bred spets. Men vi har ett bra lag. Det har vi.
Ja, jag läste dock alldeles nyligt att han var skadad igen. Han spelade med Frölunda i tisdags. Och vi ska se här vad som står. Och på onsdagen var oturen framme igen. Han spelade då med J20. Och han spelade inte igår torsdag när Frölunda då spelade. Så att, ja, det är oklart vad statusen är där.
Ja, för vi tycks ha hört att han ska vara i Umeå. Är det fel eller är det... Ja, jag vet inte, jag ska inte säga.
Nej, men vi behöver spekulera kring det mer än att han fick en skada på J20-matchen han spelade i onsdags. Och därför så...
Ja.
Och han var inte med för Frölunda i torsdags när de spelade match. Så därför så... är det vad det är. Men som sagt, får vi fylla på med honom så är det klart att då börjar vi ha lite konkurrens om platserna också. När alla är frisk och hel, vilket är bra och vilket behövs. För jag tror att tyvärr, nu när det har varit mycket skador och sådär, och det har varit avstängningar och det ena med det tredje, det har gjort att det har krypits in en liten bekvämlighet också. På gott och ont, men det är ju det som blir. Det är någonstans i människans natur att det kryper sig på sådana saker, tyvärr. Så att vi får väl hoppas att det gör att det steppas upp saker och ting, att alla steppar upp sina liksom insatser på träningar och på matcher. Och att vi även då har en ledarstab som vågar agera om det börjar se lojt ut. Framförallt det sitter lite grann också.
Mm.
Men som sagt, de här två finska killarna som nu kommer in ska vara liksom defensiva egenskaper.
Och spelklar till match mot Kalmar, va?
Ja. Tror jag. Och det brukar ju inte alls vara ovanligt att det är så. Att man ser till att det är papper, alla sådana grejer är på plats. Så jag vet inte om det finns någon sorts överenskommelse där med någon tävlingskommitté och lagen. Att det ska vara så. Så att det inte ska vara nu 2 veckor innan de är spelklar. Det känns ju konstigt om det ska vara så. Men som sagt, defensiva spelare, vilket jag hoppas då kan göra att vi har offensiva spelare som man får spela taget för mycket defensivt ansvar nu, som vi får börja få utväxling av då offensivt. Sådär. Så att vi får väl helt enkelt se då vart det här tar vägen någonstans med det här. Man är ju otroligt matt i det här skedet, men jag hoppas ändå att det kan bli en energiinjektion i gruppen och liksom att det steppas upp saker. Så. Känner vi oss nöjda där eller har vi något mer vi ska säga? Vi kommer inte att prata så mycket om andra lags silly season, i alla fall inte det här avsnittet. Det får väl bli kanske någon sorts sammanfattning av säsongen sen, vad som nu än, vilket håll den nu tar vägen. Så.
Ja, nej, men vi hälsar dem välkommen. Alltså, välkommen. Lite finsk sisu kanske gör susen. Så det blir... Det är mycket annat som är konstigt i Löven. Men det rår ju inte de här för. Utan de är välkommen till världens vackraste klubbmärke.
Helt klart. Världens
vackraste klubb. Så.
Helt klart. Du, jag tror att vi tar och hoppar vidare. Vi ska prata om de spelade matcherna, men jag vill börja med att dela med er detta, för det här är någonting jag känner att man har saknat.
In oss ur händerna, vi får oss stressa på banan, vi får jävla överallt. Men sen när vi samlar ihop er, då samlar vi fan ihop oss. Gör jobbet klart, sluta sprid puckar i egen zon. Kom ihop som lag för fan. Våga ta oss in på mål. Göra byte för byte för byte. Vi kommer vinna den här matchen. Men det krävs en jävla attitydsförändring här. Här och nu. Inte ett jävla byte till, boys. Lugn och fin. Byte för byte. Kom igen nu, boys.
Ja, man kan inte säga annat än att man saknar Fagervalls driv ändå. Och på något sätt att få grupper att komma samman. Vi vet ju att säsongen 1920 så har vi pratat mycket om det, att ja, men det är många som ropar till Fagervall och så här, men vi vet ju att det offensiva geniet där, det var ju Robert Kimby som hade hand om offensiven då den säsongen, så att man får vara lite, vad ska man säga, ödmjuk i hur mycket cred man lägger på Fagervall det skedet. Men den cred Fagervall ska ha, det är just det här med gruppen och få ihop gruppen och dra åt samma håll. Där var han, är och var en grym ledare när han var i Björklöven, och han är fortfarande otroligt duktig på det. De här spelande matcherna, man känner ju en stor frustration kring att prata kring dem. Jag såg halva matchen mot Tingsryd när jag åkte iväg på annat, och jag kände att det räckte där, för det vart 1-2 när jag gick ut genom dörren. Vad har du att säga om matchen, du som såg hela?
Ja, men alltså, säger att det är egentligen inte värt att lägga en enda stavelse på de här skitmatcherna. Det är bara så. Björklöven är i tillstånd av haveri. Och de som är ansvariga i båset, men ännu mer ansvariga på kansliet, ta inte det ansvar han har betalt för att göra, enligt mig. Publiken flyr Vimpus, och det betyder att pengarna också flyr Vimpus. Det var inte 2000 på plats mot Tingsryd. Publiksiffrorna har stadigt gått ner. Vi har sålt 3000 årskort, vilket innebär att publiksiffran aldrig blir under 3000, men liksom rent fysiskt närvarande börjar det bli skrattretande. Och det är också väldigt likt Division 1. Det var så här det såg ut när du kunde sitta på ståplats eller ligga, ha varit en liggplats under hela matcher. Det här är för dåligt. Själva matchen i sig själv, jag tror inte vi säger någonting. Vad finns att analysera? Det är ett haveri. Det ser skit ut. Och skit ut, nej, det ser inte skit ut hela tiden. Det ser ut som så många gånger andra. Vi gör ofta hyfsade första perioder, kanske krånglar in en puck, men vi förlorar i matcherna. Och jag orkar inte, jag vet inte hur man låter. Men alltså, jag är bara uppgiven. Matt, uppgiven, less. Per Kenter, du måste agera. Och du måste framförallt agera där det framförallt behövs. Det är bara det vi måste se till. Och vi måste kanske våga ställa oss frågan. Hur har Per Kente lyckats över tid sedan han kom hit? Han kom hit inför säsongen 1920. Och vi har roat oss lite grann med att lite grann titta på vad han har gjort med Björklöven. Och vi ska redan direkt säga så här, här måste vi kunna ha flera tankar i huvudet samtidigt. Alltså det bra som någon har gjort, det tas inte ifrån om man kritiserar någonting annat. Eller likadant, om man är kritisk nu till någonting, betyder inte det att för 3 år sedan så var det dåligt agerat, utan man måste kunna se det över tid. Men 1920 så tog ju Kente in bland annat Cooper, Hermann Aktell, Crandall, Liss, Larsen, Wessel, Palmqvist, Kanata, Plant och Deilert. Och kontenten av det var ju att det var det bästa laget som Håkan Svensson någonsin sett. Det bästa peng, bästa laget. Björklöven hade gått upp om säsongen fortsatt. Det kan ingen seriös bedömare av hockey överhuvudtaget säga någonting annat till. Det är okunnigt och dumt. Och den här säsongen har vi rört vi lite grann om den bara var bra för Lövens supportar. Vi har liksom harvat hur länge som helst och nu liksom fick vi oss hopp och tro att SHL inte var så långt borta, och det var det inte. Och, men det gör ju också då att det också skapas en självbild och en attityd bland supportrar som inte bara är bra. Men den avbryts av coviden, coronan och den skiten, och det är vad det är. Sen så går vi in i coronasäsongen där, som du säger, Fagervall, han går vidare, han går till Malmö. Vi får in en ny tränare, Hans Wallson, där vi, och jag tror de allra flesta, var obrutet positivt, både utifrån hur Kente hade rekryterat spelare och träffat rätt på de allra flesta, så tänkte man att men Hans Wallson, han är ju vunnit SM-guld, måste vara i världens fulaste klubbmärke, men det spelar ingen roll, alltså att han skulle vara kompetent var det ingen som tvivlade på. Det var en väldigt konstig säsong där Oskar Sten och Grundström kom in, som är liksom en kvalitet som är någonting helt annat, och på ett sätt så var det inte bara bra, för det enligt oss, eller enligt mig, men enligt oss, det sminkar ju grisen i början, de här 10-talet matcherna de var med först, för de lyckades ju flera gånger liksom på något vis ta poäng och vinna matcher själv för Björklöven. Men vi hade också bland annat J.T. Brown, Perron, Timo Eronen och Grant Bessie och sådana. Vi blir trea i tabellen, så att vi i serien är vi ju sämre direkt när Hans Wallson kommer dit. Vi går till final dock, och sett över säsongen så hade vi plus på Timrå när finalserien avbröts på grund av att båda lagen blev sjuka. Och inte minst så är det Björklöven som drabbas hårt. Deilert, han spelar ju inget mer i Björklöven efter detta. Han låg på intensiven i flera dygn, så han var inte pigg alls. Så att där, att vi sen förlorade raka matcher, ja men folk, det vi nu dessutom vet nu om corona är att det är ju ingenting att säga om. Du kan ha långtidseffekter hur länge som helst som räcker vid veckor och månader. Vi gavs ju inte möjlighet att ge Timrå en ordentlig chans. Jag säger inte att vi hade gått upp, men vi hade haft stor chans att gå upp. Jag tror att det stod 1-1 matcher i finalserien när den bröts. Och det, när den då bröts och folk har blivit sjuk typ hela laget, så blir det ju då att förutsättningarna ändras ju så otroligt mycket. Men vi går in i säsongen 21-22. Vad det gäller på spelarsidan, så bland annat då Ryan Gropp, Gerard, Baudin, Vine och Fitzgerald, Bengtsson, Voutilainen och Endre. Alltså under säsong, kortare eller längre. Och här så fortsätter ju kräftgången, och det är ju uppenbart att här blir det ju bara sämre och sämre, och till slut så känner sig Wallson nödgad att lämna enligt hot, som det sägs. Så hur det, alltså är det vilket vi på ett sätt inte har någon anledning att misstro, men det känns också konstigt. Här menar jag är ju Kentes första stora misstag. Han skulle ju ha entlediga Wallson innan. Alltså det var uppenbart att det här funkar inte längre med den här konstellationen i båse. Han lämnar i februari 2022. Han skulle ha lämnat tidigare, tycker jag. Där skulle sportchefen Kent per Kent, eller chefen Kent, per Kent agerat. Viktor Ståhle kom in i alla fall. Ja, vi har Jussila, Kim Johansson, Olofsson, Nörsta, Tyler Nanny också. Alltså om vi ska fortsätta prata spelare. Vi blir fyra i tabellen, så att tabellen blir ännu sämre den här säsongen gentemot året innan. Vi förlorar en final mot HV med 4-2 i matcher. Alltså, och där måste man säga att vi steppar upp i slutspel och vi överpresterar ju i någon mening i finalen. Vi är, det har vi sagt 100 gånger, vi är undersidan ribban för den sjunde avgörande i Jönköping, en match som vi mycket väl kunde ha vunnit sett till, ja, men hur pressen hade varit på dem och hur vi spelat borta. Men i stora hela är det ju inte, går inte att säga någonting annat än att HV gick upp rättvist. Vi blev som sagt fyra tabellen och vi hade för tunn trupp när det kom till kritan. Vi var för skadekänsliga och när det både blev avstängningar kanske då, jag minns inte allt. Där måste ju på något vis en viss kritik riktas mot Kenter. Det måste se till att vi har fullt lag. Det hade vi inte riktigt sett till hur det var. Sen, skador kan man ju inte kompensera för hur som helst därför att fönstret strängt och allt det här. Men HV, till skillnad från oss, hade ju bra spelare som inte var ombytta ens. Alltså de på något vis såg till att det skulle finnas tillräckligt med kroppar om det skulle knipa. Det hade inte vi. Bland annat så är det därför vi förlorade finalen. Men fyra tabellen efter 50 matcher drygt, det säger också någonting. Att vi steppade upp förvisso, men vi var inte tillräckligt bra. I fjol så är det första eller säsongen med Stråle. Vi blir tvåa i tabellen efter Modo. Modo som ledde överlägset och vi var ju på väg i kapp. Så att vi gör ju en push andra delen av säsongen. När det gäller spelare så får vi in då Schilke, Pole, Fortier, Jacke Andersson och Kim Johansson. Han var på lån året innan så kom han med konstant. Jusola också, inte ett lån då, utan från, ja, ni fattar. Kronholm, Weigel kommer tillbaks, Mustaren. Lindgren kommer tillbaks efter mammans bortgång. Och så har vi värvat Alex Diorio och Jens Löke kom in på fönstret. Sett till utfallet, Diorio var ju inte bra. Eller inte tillräckligt bra i alla fall. Så det är ju en, kan man säga direkt säga, en värvning som inte föll väl ut. Likadant Jacka Andersson som nu har lämnat. Det sa vi tidigare avsnitt, en värvning som aldrig skulle ha gjorts tycker jag. Både därför att hans historia men också att han inte är tillräckligt bra. Men kontentan här, Nicke, vi ryker ju semi mot Djurgården. Djurgården förlorade sen finalen mot Modo. Två i tabellen som sagt, vi gick in med en center kort. Och det justerades aldrig. Och det måste ju Kente på något vis ha kritik för. Alltså vi måste ha fullt lag. Det hade vi inte riktigt. Vi hade ett bra lag, men hade inte riktigt fullt lag. Och sen så var det ju att det liksom, sett i slutspelet så blev det ju sämre och sämre. Att vi röker mot Djurgården, coachat utav en Johan Garpenlöf som i sin tur nu tidigt fick sparken mot Djurgården. Det säger någonting om någonting. Vi underpresterade när det var, skulle vara som bäst. Och går vi in på den här säsongen då, så har vi tagit in Powell, Sjögren, Manning, Lerby, Dover, Nilsson, Mayer och så nu de här nya finnarna då till exempel. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Just nu ligger vi sexa i tabellen och Kalmar har hängt på oss om plats nummer sex, vi kan hamna sjua. Just det behöver man inte säga någonting mer. Bara tabellplaceringen i sig själv säger allt om läget hur det är. Säg något, Nicke, du som har vet och har babblat här en stund.
Ja, nej, men för att ta lite grann kring de här spelarna som vi har fått in den här säsongen så är det väl kanske, ja men Malte Sjögren, grym grovjobbare som inte är oöm på något sätt. Alltså han kliver in och smäll på och han är inne i skiten och gnuggar och kör i boxplay och är liksom en energispelare som kan ta energi av motståndarna. Och sen om vi tittar då i övrigt liksom, ja men vi har ju fått in ändå, ja men Manning och Lerby till exempel, det är ju två erfarna backar som definitivt gör vår backsida betydligt mycket bättre. Och bland annat därför då Jack Andersson har fått lämna. Dover Nilsson vet vi sedan tidigare att han är en poäng, alltså han är duktig, det är en skicklig forward men ung. Men ändå liksom så en som har levererat för oss. Tittar vi då på Powell och Mayer som nu då har lämnat så är det ju poängspelare, men de har ju gjort oss och mycket bättre än vad vi var innan. Sådär. Och så nu de här nya finnarna, och där vet vi ju ingenting. Vi har ju inte sett dem spela, vi har bara tittat på statistiken och sådär, och vi vet att de har i alla fall kunnat göra något mål den här säsongen, om än väldigt få. Sådär. Men de har ju sina, det är liksom för de defensiva egenskaperna. Men det ställer ändå en hel del frågor. Tycker jag, sett till hur vi har gått, för jag menar vi har de här senaste säsongerna från 1920 och framåt så har ju Björklöven haft ett otroligt starkt lag, om än vi har varit få, om vi tar den säsongen när Stråle kom in, om inte jag minns helt fel i slutspelet så både Fredan Andersson och Felix Girard vikarierade som backar den säsongen, bland annat för att Adam Plant fick utgå. Han hade väl hjärnskakning eller om han ens spelade någonting den säsongen. Men vi var tum på backsidan.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I fall, minns jag. Som gjorde att vi fick liksom plocka ner dem och spela back. Och det blir ju, bara det i sig blir ju konstigt. Att du får göra det en match, ja fine. För att du fick en smäll på någon som hade för ont för att spela. Men att det blir liksom över tid, nej men det är inte, det går ju inte. Hur är det i gruppen då? Tänk man så här, ja men det är för mycket alfahannar i gruppen med stora egon. Och att vi kanske har en för oerfaren tränare som inte kan hantera det här. Eller är det att våra ledare i laget, kaptenerna primärt, är inte tillräckligt starka som ledare för att hantera den här gruppen? Jag tror att alla spelare i Björklöven vill spela för att vinna matcher och gå upp. Det är liksom min starka övertygelse.
Ja, men det är ju fullständigt givet att det är så. Det är dumt att påstå något annat. Det påstår inte du, men det som påstår något sånt, det är bara löjligt.
Ja, nej, men det jag vill komma till är att jag tror inte att det är det som är... Jag tror kruxet här är att vi har en tränarstab, säger jag, som inte når fram till gruppen med vad de vill. De kan jättemycket hockey. Absolut, jag tvivlar inte en sekund på det. Men de når inte fram till gruppen. Vad det beror på, det är... kan vi bara spekulera i. Men jag tror att det är det som är problemet. Att de når inte fram med vad de vill. Och det är ju den stora utmaningen som tränare. Att nå fram till gruppen och att få ut det man vill utav dem. Och att de förstår vad tränarna vill. Och sådär. Vi är ju helt inne på att vi måste få in en ny röst i båset. Sen vem det är som lämnar, jag tror att det är ovidkommande. Jag tror att vi måste få in en ny röst i båset. Vi är inne på att det är Stråle som ska lämna för han som är ytterst ansvarig. Skulle vi byta ut Lars Delöman, det skulle säkert kunna göra stor skillnad det också. Jag vet inte. Man tittar man på Karlskoga, sparkade sin assisterande tränare och fick någon sorts effekt av det, men har ju ändå tragglat på efter det. Djurgården är ju definitivt det bästa exemplet, så är det. Säsongen känns ju extremt oviss med övertag för att vi kommer inte att gå upp i år eller vi kommer inte att ta oss långt i slutspelet heller. Det är den känslan man har just nu. Men slutspel är slutspel och vi vet hur vi har presterat mot topp 6-lagen framförallt i serien. Där har vi presterat bra och vi är etta den tabellen sett till de lagarna som ligger topp 6 just nu. Men vi måste ju till att börja med se till att stänga den här säsongen så bra som möjligt. Vi har ju häng på andra platsen, men vi måste ju få igång maskineriet som vi kan vara. Och ha lite flyt med poängutdelning också och annat för de andra lagarna såklart. Det är givet. Men jag tror definitivt att vi kan sluta högre upp i tabellen. Men just nu så är känslan mer så här, kommer vi ens att klara sjätte platsen i tabellen? Slutkontentan av det här är väl egentligen att när Kenti klev in, en grym energiboost rakt in i Björklöven som klubb och förening och bolag och alltihopa, allting har ju liksom på något sätt gett ett svung in i den här supporterskaran, sponsorer, allting har ju liksom steppats upp. Men tittar vi ändå på hur har det gått då sen dess? Och har Björklöven på något sätt satt igång någonting som har gjort att andra klubbar också har fått tro på att ja, men kan de minsann vi också? Eftersom att om vi då tittar sen han kom och de ledarrekryteringar som har gjorts efter det att Fager var lämna, så har Björklöven gått nedåt. Tabellplaceringsmässigt, men även hur långt vi har tagit i slutspelet. Vi kan spekulera hur mycket som helst, men det är ändå frågor att ställa och vi får ju sammanfatta efter säsongen. Jag menar, vi kan gå upp, vi har alla chanser i världen att gå upp. Säg ingenting om det och vi har ett tillräckligt starkt lag för att kunna gå upp, men får vi ut allt det här som spelarna i Björklöven besitter på kunskapsmässigt kring hockey och skicklighet och allt det där. Får vi ut det allt på en och samma gång samsynkat, då kommer vi bli en maskin. Men den som ska styra det där maskineriet måste veta vad han gör och hur han ska göra för att få maskineriet att synka ihop på så bra sätt som möjligt. Och där är vi inte just nu, och det är det som är den stora frågan framåt också. Kommer det att hända någonting eller inte för Björklöven på ledarsidan?
Jag menar att man måste också vara så pass ärlig. Vi har ju inte sett det i en hel match under hela säsongen. Alltså att det här har samsynkat och vi får ut det bästa av varandra spelare. Det har vi ju inte fått. Det är enstaka att ja, Brynäs borta när vi vann med 2-0. Där var vi bra. Men de måste också ärligt säga att ja, vi var bra. Men Voutilainen var också sinnessjukt bra. Alltså vi har lite tur den matchen också. Men han hör till laget. Så att han är ju också bra därför att han kan vara bra därför att försvara ju skit. Men är du med? Alltså, det är ytterst få matcher, om ens någon hel match. Men alla, det kanske är den och någon till. Men i övrigt så har vi ju totalt sett underpresterat totalt. Och sen som, vi ska ju lite för transparensens skull. Eller ja, transparensens. Men jag menar att Kente ska kunna, vad säger jag, reprisera 1920, det är ju orimligt. Alltså att vi ska slå poäng i rekord varenda säsong, det kan vi inte förvänta oss. Men det är ändå en det har ju gått neråt, måste man säga. Och framförallt är det så att han har ju misslyckats med rekryteringen vad det gäller tränare. Det måste vi kunna erkänna. Det är där, det är det som är det stora. Alltså, hitta spelare, det litar man på till 100%. Men han har uppenbarligen misslyckats för att rekrytera ledare. Och där är ju också liksom den stora frågan, tycker vi då, eller tycker jag och vi. Stora frågan, när ska det justeras? Det borde ha justeras för länge sedan. Och att tro att vi ska nu köra exakt som vi har nu. Nu har fansen stängt. Det är den här truppen och den här ledarstaben. Att tro att när vi har över 100 matcher och vi har sett exakt vad det här är för någonting. Att tro att det helt plötsligt ska vända nu utan att justera i båset. Det tycker jag är både naivt och dumt. Och jag ska ärligt säga, jag tycker också att det är obegripligt. Fullständigt obegripligt. Jag fattar inte varför Kent inte agerar. Är vi tillbaka till det? Att, ja, men vi har, det är ju, ja, men vi överdriver inte. Det är ju hundratusentals kronor som vi redan nu har förlorat i minskad omsättning för att det är mindre folk på matcherna. Sen också för transparensen, så ska jag säga för att knyta ihop det då. Det här klippet det visar med Fagervall när han tar timeout. Vi ska i ärlighetens namn säga att den matchen förlorar vi ju. Vi förlorar med 2-0. Jag vet inte vad vi ska göra med den informationen, men det känns ändå bra att säga så. Men om man tittar på det klippet, för det är ju ett klipp som är från tv såklart. Ja, men Zach Hammel, han kan väl inte ett ord svenska, men han tittar på Fagervall. Det är som att han vågar inte spela dåligt fast han inte förstår ett ord. Så att jag håller med det där om att det här taktiska och det här, det är inte där justeringarna behövs vara, det är i huvudena. Det sägs som Perra när han kom in i Leksand den här säsongen. Ja, men när de gick upp där, när de låg väl sist eller näst sist. Och sen så kom Perra in. Det första han gjorde var att starta tårtkalas. Alltså han liksom såg till, nu ska gubbarna trivas, nu ska vi ha roligt. Och efter det så var det som att det slog om i huvudet. Alltså vi kan bli en maskin, men det sitter i det mentala. Och det är min fullständiga övertygelse att Stråle är absolut inte människan att kunna ordna. Liksom sätta liksom spelare i andra mentala tillstånd. Han är ansvarig till varför vi har hamnat var det hamnar. Han är ansvarig för att vi ligger sexa med risk för att hamna sjua. Han är inte rätt man att leda där. Det är min övertygelse. Det må låta gnälligt och vi får ju ibland den kritiken. Men jag tycker att det är bara att titta på matcherna. Titta på tabellplaceringen. Tycker folk att det ser bra ut? Jag vet inte en enda som man pratar med. Alltså inte en. Och det är det enda så här gamla rävar som inte är gnälliga gubbstrutar som du och jag. Utan som tycker att ja, men nu får det vara nog. Kente måste ta sitt ansvar här, vill jag mena. Och vi måste också våga rikta kritik mot Kente där kritik är befogad. Och vad det gäller ledare, både rekryteringen men framförallt inte, att inte justera när rekryteringen inte blir bra. Det ska han ha kritik för och det levererar vi här och nu.
Mm. Bra sammanfattat, Josef. Vi går vidare därifrån på en med så här. Kalmar hemma, fredagsmatch. Ja, det är ju kniven mot strupen. Man trodde inte man skulle behöva säga det här, men det är Kalmar som jagar oss. Och det i sig är ju fantastiskt gjort av Kalmar som nykomlare. Det är något annat går inte att säga. Men torskar vi här, då är det Ja, då vet jag inte riktigt. Vi ska ju bara avfärda dem. Tycker man ju. Men alltså jag, det känns så sjukt jobbigt att man är sån, man har blivit en sån enorm tvivlare. Och någonstans, och så tänker man sig, ja, vi har varit i division 1 och harva för några, för 10 år sedan. Ja, det är hemskt. Eller ja, 11.
Nej, men det är så, när man så sitter de förutsättningar som är vart vi ligger, vart Kalmar ligger, hur hemmamatcherna har varit de sista 2 månaderna. Men Kalmar är ju favoriter. Mm. Det låter som en enkel poäng, bara hö, hö, hö. Nej, men alltså, ser man rent krasst sportsligt på detta så kan man ju inte säga någonting annat. Jag tycker inte det. Eller åtminstone 50-50. Sett i truppen så ska vi vinna med 5 mål. Men sett till alla andra förutsättningar som är runt där så är det här i alla fall en helt öppen historia. Det är absolut inte att vi är dunderfavoriter i sån här match. Det borde vi vara, men det är vi inte. Det är, nej. Det känns inget roligt, det måste jag säga. Kalmar vann senast mot Östersund också, måste vara med uddamålen, men de vann i alla fall. Det skillnad mot oss, och de tog med sig 3 poäng hem till Småland. Ja, jag vet inte vad vi har att säga med. Det är en veckas vila när vi tar emot Västerås nästa fredag. Och då hoppas man ju innerligt att vi har justerat någonting med tränaren, men det finns ju ingenting som tyder på det, tyvärr. Och liksom, ja, men spelare kommer och går och ledare kommer och går. Klubbmärket är ju det som består, så att när Holmö på Löven kommer och vill att de ska vinna. Det är inte det frågan om. Men vi måste också ge bästa förutsättningar för att lyckas med det.
Västerås, kan säga,
ska man säga. Ja, fortsätt.
Det vi kan säga just kring Kalmar, att de är bakom oss tabellen. De är ju 7 poäng bakom oss, men de har en match mindre spelat. Så vinn de ikväll mot oss. Ta 3 poäng mot oss ikväll. Ja, men då är de helt plötsligt bara 4 poäng bakom. Med lika många spelade matcher. Men det går fort i hockey, säger man. Och det är just det som kan hända. Att de kan dundra förbi oss. Om vi liksom nu lägger oss med en sorts streak. Att vi förlorar matcher. Nu har vi börjat vinna matcher på hemmaplan. På slutet. Men problemet är vi tar ju inga 3 poängare. Vi vinner på övertid eller på straffar. Det går inte. Vi måste ha 3 poängare. Vi måste ta med oss alla 3 poängarna som är given till match. Det som är hela grejen nu. Och tittar vi uppåt i tabellen, så har ju alla lagarna framför oss i tabellen, de har en match mindre spelad än oss. Nu i och med att vi inte spelar någonting förrän nästa fredag, men alla andra lagarna ser ut att spela, så kommer det att bli att det kommer att jämna ut sig då. Men tittar vi då, Mora, de är en poäng före oss. Södertälje, de är 6 poäng före oss. De kan vara totalt 9 poäng före oss, om det vill se illa. Djurgården, de är 8 poäng. AIK är 8 poäng. Alltså AIK är på andra plats. Det känns ju helt supermärkligt. Men de är på andra plats i alla fall. De och Djurgården har 81 poäng var. Och sen då Brynäs, de hela 15 poäng för oss med en match mindre spelad. Och jag ljuger inte när jag säger att jag tror att de kommer vara 18 poäng för oss när de har spelat lika många matcher som oss. Så det är liksom 6-3 poängare för oss för att vi ska kunna jaga kapp dem, och de ska förlora 6 matcher. Det kommer inte de att göra. Så att Brynäs, ja, de kommer vinna serien, är helt övertygad om. Så, men för Björklövens del, nu handlar det om att vinna resten av skiten. Kanske kan ta oss upp på en andra plats i tabellen, vilket vore helt fantastiskt. Och då får vi ett helt annat utgångsläge också, sett till vilka motståndare vi får välja. Men samtidigt så här, jag vill inte ha något lag som är under 6:e plats heller i kvartsfinal. Det känns,
ja, men alltså, superjobbigt. Vad det handlar om, det är väl också att få en boost in i slutspelet. Ja, alltså, ja. Skit i tabellplaceringen lite grann. Ja, jag vet att du tycker inget annat heller. Men få en positiv trend. Vi hamnade vid Hanna, men att vi, ja, men går in i ett positivt mentalt läge. För det, nu är det ju det mentala kvar. Tabellen är vad det är. Men en tabell, han ljuger inte efter 45 matcher. Vi är 6:a bäst hittills. Och sett i vilken trupp vi har, så är det ett grav underpresterande, tycker jag. Och det är vad det är. Men kan man få till en boost, få till någonting, så kanske man kan vara med och bråka i ett slutspel. Vilket ju allting handlar om. Men sett till läget som vi har tjatat om 73 gånger, vill säga det igen. Det finns ingenting som tyder på att vi skulle kunna utföra någonting eller uträtta någonting i ett slutspel, sett till hur det har varit hittills. Det betyder inte att framtiden måste vara exakt likadan. Men vi har inte gjort tillräckligt, tycker jag, för att vi ska kunna ändra på den saken. Framförallt den som är ansvarig för detta. Men match och fredag, ja, klang och jubel eller?
Ja, det vi ska säga också, som vi har inte nämnt det en enda gång nu, det här kring spelade matcher och det när vi gick in på trupperna vi haft, så är det, ja, vi är väl medvetna om att vi har Schilke på skadelista, vi har Paul på skadelista, vi har vår bästa målvakt på skadelistan. Vi är fullt medvetna om det också, men det fråntar inte ansvaret från de andra spelarna. De tre spelarna in, absolut, det kommer att göra mycket med gruppen och målproduktion och så, men det är fortfarande jättemånga andra erfarna hockeyspelare som ska kunna städa av lag som ligger längre i tabellen. Jag är ledsen att säga, men det har varit underprestationer på underprestationer. Så att
ja, men
det
måste man ha med sig. Tingsryd hemma ska vi ju slå oavsett om Schilk eller Paul är borta. Eller Voutilainen. Ja. Det är fånigt att påstå något annat. Det tycker jag. Paul är tränare i tröja, så det är väl inte superlångt borta. Schilk är en bit längre kvar, men det vi hör inga annat än att det läks som det ska, så att det inte är superlångt borta där heller. Och en fördel med den skada han har, det är ju att han, när han bara liksom är frisk, så är det ju bara kör. Det är inte liksom en lång rehab på det sättet, utan det är att få det här läke som det ska, så blir det där nog bra. Ja, nej, men vi kanske går vidare och pratar lite damlag, eller vad säger du?
Det tycker jag definitivt att det gör. Ja, övrig... Nej, damlaget. Inte övrig sport. Jag läste för långt ner. Damlaget. De har ju spelat dubbla matcher här helgen som var. De förlorade mot Färjestad på lördagen med 0-3. Och sen mötte de Skellefteå AIK på söndagen och förlorade med 0-4. Men av rapporterna att läsa kring de här matcherna så var det jämna matcher. Men där Löven, det verkar sitta någonting i väggarna i Vimpos nu, har problem med målskyttet. Tyvärr. Så att det är ju trist att det är så, och nollade liksom, inte göra ett helt mål, ett enda mål på två matcher, det är klart att det kan ju sättas lite mentalt också. Men i vilket fall, kommande matcher så är det så här att damerna spelar borta mot Örebro nu lördag, och sen spelar de borta mot Färjestad på söndag, och sen är serien avklarad för deras del, så att slutspelet kan dra igång där de är klara för slutspel, ska vi säga. De ligger just nu på fjärde plats i tabellen, men om de nu tar minst 3 poäng på de här två matcherna så är man 3 i tabellen. För Falu IF, de har spelat färdigt serien och de är 2 poäng före i tabellen. Så att, och dessutom de har samma mål, ett målskillnad, men då Falun har gjort fler mål än vad Björklöven har gjort. De har gjort 27 mål och Björklöven har gjort 17 hittills, ska vi säga. De har ju spelat 2 matcher mindre också, så att det kan hända grejer. Men, och jag vet inte riktigt vad som styr heller, om de ska hamna på samma målskillnad som Falu till exempel, att de ska bara få med sig 2 poäng från de matcherna. Vad är det som styr i det skedet då? Är det inbördesmöten eller, ja, jag vet inte, det kan ju vara att det är flest mål som avgör då. Så att, ja, men jag tror så här, att nu möter de Örebro. Örebro är näst sist, eller de är väl sist kan man säga, i och med att Timrå inte är med längre. De har tagit 1 poäng och jag tror att damerna kommer att vinna den matchen och på full tid och därmed då ta 3 poäng, och då kommer de att krypa förbi Falu IF oavsett hur det går på matchen på söndag mot Färjestad. Men kul med slutspel för damerna, får vi ändå säga, att de får gå in i det. Och där är det ju ändå, jag läste en intervju med en av spelarna, så är att som hon var inte helt säker på att till exempel Skellefteå AIK skulle välja Björklöven i slutspelet. För att det har varit tydligen jättejämna matcher, men att de har varit lite starkare i målskyttet då de har mötts. Man kan ju stirra sig blind på resultat, men spelmässigt så kan det vara betydligt jämnare än så. Men det är klart att man får ju säga att tittar man på spelet så... Södertälje i den södra serien och Skellefteå AIK i den norra serien är väl de två som är favoriter, får väl ändå säga så här nu. Än om Färjestad har ju gått som tåget tidigare under säsongen. Men, kul med slutspel i vilket fall. Vi önskar ju damerna såklart stort lycka till. Ni som har chansen att åka dit och titta på dem, gör det och stötta dem. Och köp fika och allt det där. Det hjälper deras verksamhet också såklart. Så vi ser hur långt det går i slutspelet, helt enkelt. Vi drog lite grann.
Ja, det är samma läge där. Nu ska det ju avgöras det här och det blir ju roligt.
Ja, verkligen.
Liksom.
Vi drog lite grann kring slutspelsupplägget i förra veckans avsnitt. Så ni kan gå tillbaka och lyssna på det om ni vill. Det är avsnitt 102 i sådana fall. Har du mer att tillägga, Josef?
Nej, det har jag inte. Utan nu, ja, det ska bli kul att följa dem också. Det vore ju fantastiskt kul om de på något vis kunde liksom verkligen få till en riktig träff när det är som bäst gäller. Det hade varit jätteroligt. Ja, vi får fortsätta att följa upp det där då.
Absolut. Övrig sport. NFL-slutspelet. Nu är det slut. Super Bowl är slut. Det var förra söndagen, natten mot måndag. Ja, Josef, vad har du att säga?
Ja, man pallar inte riktigt prata om det. Det vart ju förlängning och man förlorade där då, 49ers. Det... Alltså, domaren satsen var inte katastrof. Den var... till 49ers fördel. Nej, till Chiefs fördel. Så att, men avgjorde matchen? Nej, men det tycker jag egentligen inte. Tidigare år så kan ju enskilda domslut vara väldigt viktiga. Det var inte riktigt lika mycket så här. Jag tycker att 49ers besegrar sig själva. Det var dålig play calling av Shanahan. Det var, man var inte tillräckligt resoluta i offensiven. Det här är en match som 49ers förlorar mer än Chiefs vinner den, tycker jag. Ja, men jag lämnar det där. Det är så vansinnigt trist och otroligt tråkigt. Det är ju bara så. Däremot så kan man ju säga att någonting på ett sätt roligare är att nu börjar ju tävlingssäsongen för den svenska fotbollen faktiskt. Degerfors går in i helgen i svenska cupen. Så det tycker jag ju faktiskt att det känns kul, det måste jag säga. Jag planerar att nästa helg går på Degerfors Guys. Nu i helgen så spelar de mot Örgryte, då har jag inte möjlighet. Men det känns ändå konstigt, det är snö och regn och ja, då det är nu är det svensk fotboll så räck. Det är långkalsong på.
Ja, verkligen. Verkligen. Hur är känslan då inför säsongen nu när det blir superettan för Degerfors del?
Ja, de har ju gått in med avsikt att gå upp igen. Däremot ska jag ärligt säga, jag har dålig koll på superettan, alltså... Att bara vända är ju svårt. Men man har ju stora omsättningar i truppen. Och på ett sätt är ju det bra. Det vet man ju sedan erfarenheten från hockeyn också. Att ja, men får du behålla samma lag som åkte ur. Så är det på ett sätt bra med kontinuitet. Men uppenbarligen är det ju så att det lag som åkte ur var ju inte tillräckligt bra för att hålla sig kvar. Men det är ju relativt enkelt att gå upp. Jämfört med att det är rak upp- och nedflyttning. Det är två lag som åker ur och det är två lag som går upp. Så att åka ur en serie är ju inte... katastrof på samma sätt som det är i hockeyn. Utan där ger sig möjligheter. Så det ska ändå bli kul att följa ändå. Det tycker jag. Nu kommer man att fara och se på lite matcher. Och guys gick upp i fotbollssvenskan. Och de brukar ofta ha stort bortafölje. Så det kan säkert bli en del guysare nästa helg på klassisk fotbollsmark. Stor av alla. Mm. Så det blir säkert bra. Ja, jag har inte så mycket övrigt att säga om någon övrig sport. Har du någonting att rapportera lite grann?
Nej, men just det här med upp- och nedflyttningar som du pratade om, så är lite intressant. Jag gjorde en upptäckt här i veckan på innebandyns toppligor, får vi väl säga, som SSL och Allsvenskan där. De gör ju om Allsvenskan, ska vi säga, till nästa säsong. Då blir det bara två serier, det har varit fyra i år. Norra, södra, östra, västra, nu görs det om till norra och södra bara, Allsvenskan. Det vill säga att det är ju typ fyra lag som åker rakt ur Allsvenskan. Och så är det liksom ett lag som får kvala sig kvar, och sen är det ju två lag, tror jag, i serien som får kvala uppåt om man vill, för det är också så här, vill ni spela upp eller inte, ja, då får man välja. Det är lite märkligt, men så är det i alla fall. Jag har inte koll exakt på vart sträckorna går i tabellen, men det som slog mig var när jag läste att i fjol så åkte ju bland annat då Ibukadalen, Umeålaget, åkte ur SSL. De hade ju alltid egna händer sista omgången, men torskade ju mot Gävle som var avhängd sedan länge. Så Gävle åkte ur, Dalen åkte ur. Och så. Men det som nu händer den här säsongen, det är att Gävle, de åker ur Allsvenskan också.
Det marscherar rakt ner bara.
De bara rasar rakt igenom. Och jag vet aldrig att jag har sett det. Alltså, att det har hänt att lag har åkt ner två seriesteg liksom så, säsong efter säsong. Det har ju hänt. Men det har ju hänt längre ner i liksom i divisionerna. Men att det har hänt liksom från att du åkte ut högsta division och sen åkte ut säsongen därpå och åkte ur nästa också. Det hör nog inte till vanligheterna. vad jag i alla fall då har hört, och framförallt inte på innebandysidan har jag hört det, att det hänt sådär. Men det är kanske någon annan som har grottat ner sig mer i det där, men det var bara en sak som slog mig. Och det har ju varit lite stökigt kring Gävle, måste man ju säga, den här säsongen. Jag som har följt innebandy lite mer. Så, men det är ju amatörmässigt trött vissa saker också kring Gävle. Det är en annan kan inte säga. Men ja, det var en parentes i det stora hela. Som men bara en upptäckt man har gjort när man följer fler sporter än bara hockey och Björklöven. I övrigt har jag ingenting mer att säga. Det är ju Rally Sweden pågår ju här i Umeå i helgen, så det är ju ja, mycket folk här. Det finns inte hotellrum att boka eller någonting för de som skulle vilja åka hit, utan det är ju fullsmetat och det är folk överallt och det är rallybilar och det är det ena med det tredje, och nu snöar det ganska friskt här dessutom, så att det är väl kanske inte svinkul ute i skogarna heller. Men jag såg under helgen här skriver det soligt och fint. Så det blir väl bra för avslutningen på rallyt.
Jag vill se på tal om rally lite från höger. Det finns ju en serie kan man säga på YouTube av Joel Segerdahl som har gjort mycket fina liksom, reportage och program om svensk idrott på olika sätt. Och nu finns det en i fyra delar, Mannen utan filter. En kille från Grums som är väldigt hockeyintresserad men också rallyintresserad, därför kommer man att tänka på den. Alltså man blir ändå glad någonstans när man lyfter fram fina sidor utav människor som kanske inte har haft det så lätt och som också har något utav liksom ett förståndshandikapp eller man ska säga. Men ja, jag kan komma på det. Den är väl värd att se, och där ser man också hur det är hockey och men just idrott, den vackra sidan utav en som aldrig syns med i de stora medierna men som betyder väldigt mycket för många människor.
Verkligen. Ja, men du, jag tror vi tar knyt ihop säcken där. Som sagt, lite senare släppar avsnittet än vanligt. Så kan det vara ibland. Vi vill att fönstret ska få stänga ordentligt så vi vet exakt vad vi har in. Så vi slipper sitta och spekulera i vad som blev klart och inte. Så därför kom det här släppet lite senare avsnittet. Men jag tänker att ni får lyssna i kapp helt enkelt bara. Om man vill nå oss så går det jättebra. Man kan mejla oss på polbratso@gmail.com. Man kan även nå oss på sociala medier på Facebook, Instagram och X, gamla Twitter. Där heter vi polbratso. Det var söka så hittar ni åt oss där. Skicka ett DM eller sådär för att interagera med oss. Om ni vill ställa några frågor till oss eller sådär, så går det jättebra. Det kommer titt som tätt lite meddelanden och frågeställningar och saker som folk önskar att vi ska ta upp. Och så. Så att det är ett sätt att få kontakt med oss. Har du någonting du vill avsluta med, Josef?
Nej, tack för att du lyssnade. Dela oss gärna med dina vänner eller dina flöden som skulle hjälpa oss. Och i övrigt så vill jag bara säga Forza Löven.
Ha en fin vecka. Hej då!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.